Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
And I think these 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin.
Vad som gjorde att Viktor Orbán till sist lyfte sitt veto är nu klart.
Vi satt oss i ett hörn av lokalen direkt efteråt, bara han och jag, och diskuterade en stund.
Svensk bistånd ska hålla hög kvalitet och aldrig ens komma i närheten av terrorism.
Det kan mycket väl leda till en svältkatastrof. Att 10 000-tals människor dör. Vill du verkligen ha det på ditt samvete?
Över 1 000 svenska artister och musiker vill sparka ut Israel från årets Eurovision Song Contest.
There is no such thing as bad weather, only bad clothing. Well.
EUs ledare kunde samla sig till flerårigt mångmiljardstöd till Ukraina. Men vad fick egentligen statsminister Ulf Kristersson ut av det där kvartslånga mötet med Viktor Orbán i Bryssel? Flera västländer, däribland Sverige, pausar biståndet till FNs stödorgan för palestinier. Katastrofalt, säger Socialdemokraterna. Och de 1005 artisterna och kravet på att Israel ska bojkottas från Melodifestivalen. Går det att hålla pop- och slagerfesten opolitisk? Det här och mycket annat i februari månads första veckopanel. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Vi har en alldeles ny konstellation i panelen idag. Det ska bli intressant att se hur de värderar det som har hänt i veckan och hur de samtalar med varandra. Lars Adaktusson, tidigare KD-politiker, idag en fontän av åsikter. Men rollen som ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel kan vara värd att omnämna. Anna Hellsén, PR-person och rådgivare idag, tidigare bland annat presschef hos Göran Persson. Och så PM Nilsson, borgerlig opinionsbildare sedan länge och nyss tillträdd som chef på marknadsekonomiska tankesmedjan Timbro. Välkomna.
Tack.
Tack.
Vi har flera tunga och möjligen svåra ämnen att ta oss an idag, men vi börjar med ett par kortare sådana. Det kan vara nog så viktigt ändå.
Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4%. Det är andra gången i rad centralbanken gör det.
Det är svårt att bedöma, men vi tycker ändå det är väl avvägt att säga att här finns det en möjlighet att vi sänker just på grund av att den här inflationsutvecklingen nu går tydligt i rätt riktning. Och är vi på väg att nå målet eller till och med nå målet, då är det helt enkelt väl avvägt att sänka räntan.
Riksbankschefen Erik Thedéen intervjuad i Ekot. Ja, det här var alltså en tydlig stämningsförändring från Riksbanken igår, även om styrräntan ligger kvar på 4,0%. Det är inte uteslutet att den kan sänkas redan under första halvåret. Vad säger ni i panelen om de här signalerna från Brunkebergs torg? Vad betyder det här för oss alla? Anna Hellsén, du kan börja.
Nej, men man kan väl säga pew ungefär. Jag såg också en rapport från Konjunkturinstitutet om att konfidensindikatorn, alltså optimisttermometern kan man säga, har ökat med 7,5 procentenheter sedan december. Och då är det en chef där som också säger att vi har aldrig sett en större ökning i förväntningarna hos hushållen på så här kort tid sedan mätningarna började. Så det är som att liksom hela svenska folket bara samtidigt ställer sig upp och äntligen händer något bra, fast lite punkt, kanske, för man vet ju inte riktigt.
PM, din första reaktion.
Ja, och då borde man ju höja räntan enligt den
penningpolitiska regim som jag är uppvuxen med. Jag begriper verkligen inte penningpolitik nu för tiden. Det vanliga är att man vid högkonjunkturer höjer räntorna och vid lågkonjunkturer sänker räntorna för att stimulera. Och sen 10 år tillbaka så är det precis tvärtom. Och därför är alla perspektiven upp och ner. Det var förmodligen pedagogiskt djupt olyckligt att köra med nollränta för att man vande folk vid en orimlighet. Den nuvarande räntan på 4% är ju en slags normal ränta egentligen. Men det man kan med säkerhet säga är att svenska företag går bra. Vi är just nu mitt i en rapportflod. Sveriges till antalet anställda största företag hade en rapport igår. Volvo Cars, bästa rapport någonsin. 700 000 sålda bilar, rekord. En omsättning på 400 miljarder, rekord. 21% plus jämfört med förra året.
Men att räntan kanske sänks redan i juni?
Ja, det borde vara precis tvärtom, eller hur? Om nu förtroendet för ekonomin är på topp hos hushållen och företagen går jättebra och arbetslösheten trendar neråt, så borde ju räntan i ett normalläge ligga kvar eller höjas. Så att jag förstår inte riktigt.
Lars, förstår du?
Nej, det ska jag nog inte säga att jag gör. Jag ska inte lägga mig i den här ekonomiska diskussionen, men det jag funderar på och slogs av när jag hörde Riksbankschefen och när jag hört också kommentarerna, så är det ju väldigt mycket äntligen, som Anna säger, och det kan man ju verkligen förstå. Men alltså, det finns ju, vi är ju i ett världsläge eller i ett omvärldsläge som är, ja, nästan saknar motstycke på väldigt lång tid. Och det är klart, med Rysslands oberäknelighet, med försämrade relationer med Kina, USA, med Mellanöstern, dramatiken, hot i rebellernas beskjutning av civila fartyg i Röda havet. Alltså, det ska inte mycket till för att det gungar till i världsekonomin. Mellanöstern är den mest känsliga när det gäller just påfrestningar eller förändringar när det är oljeproduktion och transporter. Så det är klart att det är roligt att de ekonomiska realiteterna ser bra ut, men det finns, tycker jag, rätt tunga moln som hänger över det här. Och det är ju väldigt beroende av det som händer.
Erik Thedén använde ju i torsdags uttrycket att inflationen nu står på fastare mark. Men han lät ju inte liksom alldeles säker på att den inte sticker iväg igen.
Nej, och det har han väl rätt i. Det, som Lars säger, så är det så många omständigheter runt om oss som kan hända som gör att inflationen sticker iväg igen. Och grundorsaken var ju det ryska anfallet på Ukraina, vilket fick bränslepriserna att åka rakt upp.
Och försvagade valutor.
Ja, precis. Och vi råder ju inte över sånt.
Hur som helst, nytt tonfall från Erik Thedén kunde vi notera den här veckan. Apropå oron i världen så kom ungdomsbarometern med en annan sorts temperaturmätning.
Allt färre unga intresserar sig för samhällspolitik, något som hänger ihop med en minskad tro på demokrati. Det visar Ungdomsbarometerns generationsrapport för 2024.
Om vi börjar med demokratin där då, så är det ungefär en av fem killar som inte då tror att demokrati alltid är det bästa. Frågan om brottslighet och kriminalitet har blivit viktigare både för unga killar och tjejer. Välfärdsfrågor generellt viktigare för tjejer också.
Ulrik Hoffman är vd för Ungdomsbarometern. Han var intervjuad i P1 Morgon. Intresset för politik och långsiktiga samhällsfrågor har sjunkit bland unga mellan 15 och 24 år enligt den här generationsrapporten. När världen känns orolig blir vänner och familj och egna ekonomin viktigare. Hur reagerar ni på det här, Lars Adaktusson?
Dystert, tycker jag, i stora delar. Inte minst detta med att tilltron till politiken minskar, till politiska företrädare. Att tilltron till demokratin minskar, det kan ju ha olika orsaker naturligtvis, och omvärldsläget påverkar väl, just som du var inne på, att, eller vilken typ av frågor som verkligen berör de som är yngre i dessa dagar. Men jag har slagits av en sak, och det är vid sidan av att peka på skolan i de här sammanhangen som betydelsefull faktor för att stärka värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter och allt det som är grundläggande för ett gott samhälle, så tror jag att vi skulle behöva se över vårt stöd till civilsamhället. Därför att det är i civilsamhällets organisationer, föreningar, idrotten, miljörörelsen, kyrkorna och så vidare, det är där som unga människor inte bara lär sig om demokrati utan också får vara med och praktiskt utöva demokrati. Och jag tror ju att civilsamhället skulle behöva stärkas genom politiska åtgärder, men jag tror också att civilsamhället skulle behöva ha en väsentligt större roll i skolorna ska man säga, utbildar i demokrati.
Ja, tron på politiken som en viktig kraft sjunker alltså. 13% av de tillfrågade tar helt eller delvis avstånd från påståendet demokrati är alla lägen det bästa systemet för att styra ett samhälle. Hos pojkarna hela 19%, nästan en av fem. Vilka tankar ger det här, Anna Hellsén?
Nej, men jag tycker och tänker lite, vad är det med killar? Vad är det med killar egentligen? För att som du säger så är det en femtedel av unga då som inte tycker att det är demokrati bäst i alla lägen. Och då undrar jag mig lite grann som man gräver i den frågan. Det gäller i och för sig om tjejer tycker detta också. Vad är alternativet och var går gränsen? När ska man sätta in en militärdiktatur? När är en militärdiktatur bättre än en demokrati? Så att det är en enormt stor fråga.
Vad tror du ligger bakom då att 19% säger sådär?
Nej, men jag tror att man inte tror på politikerna. Det säger de ju sen på ett annat sätt också. Och att det är inte så konstigt kanske att man vänder sig lite inåt när samhällsfrågorna är så enormt stora och breda och ganska svåra idag. Så att man kan ju också lite förstå den här problematiken. Men sorgligt är det ju, och särskilt då i kombination med att unga idag inte läser tidningar, inte får sin samhällsinformation, kanske från något annat än TikTok-influencers som pratar om vilken läppstift man ska ha eller sådär. Så
att... Men att unga inte läser tidningar och tar del av nyhetsrapportering, det är i sig inget nytt. Alltså, det vet jag från min tid på Sveriges Television. Vi brottades med det, och det här var på 80-90-talet. Det var dystra siffror. Men det visar sig att när de som är unga blir äldre, skaffar familj och så vidare, kommer ut i arbetslivet, Då bryts det där. Då blir man intresserad.
Men tiden fanns inte TikTok och
Instagram. Nej, men det fanns ju andra möjligheter då. Eller också att strunta helt i att följa nyhetsflödet.
PM Nilsson, är du oroad av de här siffrorna? Eller kan man se med större lugn?
Ja, det här mätperioden är då 2018-2023, va? Och om man ser på vad som har hänt under den perioden, så är det en generation som inte har haft det så lätt. Vi har haft en naturkatastrof som drabbade hela världen, som vi kallar för covid-epidemin. Och de stängdes rimligen av från gymnasiet. Det var ingen bra erfarenhet alls. Sen har vi haft det stora krigsutbrottet 2022 med det ryska anfallet. Och sen har vi haft en brottsvåg i Sverige som är historiskt unik. Och den drabbar de facto nästan bara, höll på att säga, men det är inte riktigt sant. Men i hög grad killar och unga killar. Och sen har vi haft inflationssmällen och sådär. Och så har vi haft en politisk regim som fram tills nu, tycker jag, har sagt att vi kan inte göra så mycket åt detta. Vi kan inte göra så mycket åt invandringen, vi kan inte göra så mycket åt brottsligheten. Vi kan inte göra så mycket åt, såklart, pandemin heller. Så att om det politiska systemet på hög nivå sänder ut sådana signaler, så kanske det inte är så konstigt att ungdomsgenerationen lystrar till.
Du menar, med tanke på upplevelsen av de senaste 4-5 åren, så är det nästan en sund reaktion att säga...
Jag vet inte om det är sunt, men jag tror att man underskattar den reaktionen som finns hos unga killar vad gäller brottsvågen hos just unga killar. Jag har själv en 17-årig son, och jag märker att han blir psykad av att ständigt och jämnt läsa att jämnåriga skjuter och skjuts på ett otroligt grovt sätt. Va? Han och hans generationskamrater, de fjärmar sig ju på något sätt från den här situationen, och det tycker jag inte är så konstigt.
Den här otryggheten som många beskriver, den också, tryggheten har sjunkit också sen förra mätningen. Anna, tror du att det påverkar politiska preferenser också, känslan av att man inte är trygg?
Ja, det kan det säkert göra. Till exempel att man letar efter enkla lösningar, och det presenteras ju enkla lösningar på vissa håll och kanter, och då kanske man söker sig till dem. Så det tror jag säkert. Det är klart man vill vara trygg i det samhälle man lever. Det gäller både gamla och unga och medelålders.
Sen tror jag att Sverige sticker ut när det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga, och att det har varit så under ganska lång tid. Och det hänger naturligtvis också samman med hur man ser på samhället, samhällsutvecklingen och politiken, hur man mår. Och detta är ju ett gigantiskt problem, att det finns en uppväxande ung generation som mår så dåligt.
De kallas ju för generation Z, de här, och de är ovanligt intresserade av träning och att tänka på hälsan på olika sätt. I kombination med att de beskriver en icke-så.
Men det är väldigt bra att de är intresserade av träning. Det är bra för den psykiska hälsan.
En sak som var glädjande var att de hade bättre relation, eller tyckte det, med sina föräldrar. Det var i alla fall någonting. Men om det sker till priset att man inte bryr sig om omvärlden, så kan det vara tråkigt.
Ja, vi gillar att du lyssnar på veckopanelen. Vi har en stor och trogen publik. Men som du nog vet så lyssnar du på den icke-prenumererade versionen. Och då går man miste om en del godbitar. Så det som kommer närmast nu i podden, det är bortklippt i gratisversionen. Vi hoppas förstås att du vill bli prenumerant. Det är så vårt mediehus finansierar all verksamhet. Välkommen att prenumerera på kvartal.se/prenumerera. Fast du kanske är en sån där som supergillar reklamspottar.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men också Sveriges kommande medlemskap i NATO fanns med på ett hörn i veckan. Bara Ungern är ju kvar och under EU-toppmötet i Bryssel så kom det en möjlighet för de två regeringscheferna att träffas.
Vid dagens toppmöte så träffades även Ulf Kristersson och Viktor Orbán på tu man hand och fick tillfälle att tala om Ungerns ratificering av Sveriges NATO-medlemskap.
Båda fram till att vi inte hade så bråttom iväg så sa vi direkt efteråt. Så vi satt oss i ett hörn av lokalen direkt efteråt, bara han och jag, och diskuterade en stund.
Som sagt, vi har inget datum än, men det naturliga är att träffas när vi har blivit medlemmar. Vi har ju mycket mer att prata om när vi är medlemmar.
Ulf Kristersson i Sveriges Radio och i Sveriges Television efter toppmötet i Bryssel. PM, jag förstår inte, vad gav det där hörnmötet de hade, Orbán och Sveriges statsminister?
Ja, det, med vad jag begriper så säger Sverige att det finns ingenting att förhandla om. Så vi, Ungern och Sverige har ingenting att förhandla om.
Men de satt en kvart och pratade.
Ja, det är väl en artighet. De är ändå på samma möte och de har väl saker att prata om. Men det, jag tycker det är tydligt ändå från den svenska ledningen att det finns ingenting att förhandla om. Och jag tror inte heller att Kristersson uttrycker någonting som inte är verkligen förankrat hos NATO centralt och hos USA.
Men det där mötet var väl till för att Orbán skulle få någon slags reträttmöjlighet eller gå ut från ett möte och säga att nu har vi talats vid och Sverige har liksom gjort det som vi har begärt. Det känns ju som att det bara är någon slags advokatyr för att hjälpa honom i en situation där han har låst in sig i en fullkomligt hopplös position.
Apropå låst in sig så läste jag en artikel där det stod att vissa toalettbesök i EU är så att säga önskade av politiska skäl, för att då kan man fatta beslut ibland som inte går att stoppa någon som är frånvarande. Känner ni till det här?
Det händer i svensk riksdag också.
Där också, ja.
Man kan bli nödig när det behövs. Kan.
Ja. Vad tror du om det här mötet i Bryssel? För mig låter det som att det var meningslöst.
Nej, men sånt där är inte meningslöst. Det måste ju hanteras på något sätt. Det finns förväntningar på olika håll. Och Sverige ansökte om medlemskap i maj 2022. Det har varit en otroligt seg process och nu är vi liksom inne på finliret då. Ska de träffas i Budapest innan eller samtidigt som beslutet om Sverige i NATO tas? Och då är det en diskussion eller är det en förhandling? Och den ena säger förhandling och den andra diskussion. Det där är liksom politikens finlir. De måste gå hem var en till sin kant och säga jag vann. Men helt uppenbart så är det ju, det är ingen förhandling, nej.
Men det verkar ju som om Ungern vill att Kristersson kommer till Budapest innan de parlamentet ska fatta sitt beslut om att ratificera. Han säger tvärtom.
Det är ju också en signal. Det är ju en signal då att Sverige kommer hit innan, för att då är det någon form av förhandling och Orbán får liksom säga att han har sagt ja, det är tack vare honom som Sverige kommer in.
Ja, att, men Kristersson säger att det finns mycket mer att tala om när vi är medlemmar, så han försöker ju säga att...
Ja, sen gav han uppgiften till sitt kontor. Det tycker jag var ganska smart. Och det finns någon på hans kontor som är oerhört smart. Eller så har han kommit på det själv. För de sa när han fick frågan först så var svaret, för de fick ju frågan tidigare från Orbán, skulle Kristersson skulle komma till Ungern, och då svarade han att ja, vi kan absolut träffas, men vi ses ju ändå i Bryssel. Smart svar. Mm. För att då sågs de ju ändå, så han behövde liksom inte säga varken ja eller nej.
Sen vet jag inte vad ni säger, men jag känner mer och mer att hela den här processen där två personer eller två mer eller mindre auktoritära politiska ledare kidnappar hela, så att säga, NATOs open door policy och i princip definierar och bestämmer vilka länder som ska få komma med och när. Det är genant.
Ja,
det är genant. Och inte för Sverige, men för NATO som organisation. Som den varma NATO-vän jag är, så tycker jag att det här är en situation som är i grunden oacceptabel. Här måste ju det finnas ett ledarskap där det går att, för att uttrycka sig liksom, lite rakt, går att vrida om armen på den här typen av politiska ledare som bara vill utnyttja situationen, bara vill lägga hinder i vägen och bara se till sina egna intressen. Det är inte trovärdigt.
Men att Orbán håller på så här, kan det vara så att Ungerns ledare har sårats av alla svenska uttalanden om att de har gått i auktoritär riktning och att det är skralt med domstolarnas oberoende och sådär, och att vi har ifrågasatt hörnstenar i deras demokrati, och det mår de dåligt av?
Mm, det tror jag, att de är irriterade på det. Sen var det någonting, jag minns inte vilken minister det var, men det var någon av S-ministrarna för 5-6 år sedan.
Och Annika Strand.
Ja, det kanske var hon. Mm. Som gav sig på familjepolitiken i Ungern. Hon menade väl att den var något slags uttryck för rasism. Och de reformer som man hade föreslagit i Ungern, de liknar ju i hög grad de svenska. Så här, tunga barnbidrag och bidrag till föräldrar som vill vara hemma och sådär. Och det där, de som kan Ungern och Ungerns historia säger att det där ger sig in i en sårighet som har att göra med ett trauma. Där den ungerska ledningen tog väldigt illa upp.
Men kritiken från EU handlar ju om korruption och liknande saker.
Absolut, det är ju andra saker.
Och rättssystemet. Mm.
Mm. Man får säga att det här har varit en stor politiskt intensiv vecka för statsministern. Ta emot Frankrikes presidentpar i tisdags, sen hinna med EU-nämnd i riksdagen för EU-toppmötet om Ukraina, och så försöka hålla Viktor Orbán på gott humör. Hur skickligt spelar statsministern sina utrikespolitiska kort, om vi ska summera?
Det här, alltså det bizarra är att det är en hyggligt normal vecka för en svensk statsminister.
Det är inte klokt. Du vet vad du talar om.
Ja, men det är inte klokt hur de har det. Och den här, ja, nej, det är...
Men du är lite jävig här.
Jag är lite jävig här. Jag fick ju 3 månader med honom i alla fall. Ja. Jag tycker det var utrikespolitiskt och EU-politiskt rafflande hela tiden. På ett osannolikt sätt. Jag har varit med om något sånt.
Men den här veckan som sådan har väl varit bra för Kristersson? Han måste ju vara nöjd när han tar helg, om han nu gör det. Men för jag menar, inte minst att Bryssel levererar, att EU levererar, det ligger ju också i Sveriges intresse. Och att det nu närmar sig det ögonblick när ändå Sverige blir medlem av NATO. Det ser ju ut som att det ser ut att fixa sig nu. Och det är klart att det har ju varit den kanske högsta prioriteten för den här regeringen att ledsaga Sverige in i NATO.
Jag ska bara säga att jag håller helt med PM om att det här är en ganska normal vecka faktiskt. Och det här är ju en vecka som liksom drivs av EUs protokoll och så vidare. Här finns ju tider att hålla sig till och flygplan och passa och sådana saker. Så på det sättet är det ju en enklare vecka än en vecka när någon skit träffar fönen, så att säga, i politiken, och man måste hantera det. Kanske något internt partiproblem eller något sånt. Så att på det sättet en vanlig vecka. Mm.
Sen är det finns en förenklande omständighet för den här regeringen, och det är att den utrikespolitiska och europapolitiska retoriken ligger i fas med svenska intressen. Och säkerhetspolitiska retoriken ligger i fas med svenska intressen. Så det finns liksom inga glidningar nu. Under lång tid så har det funnits tomrum liksom, där regeringen har tvingats prata på ett visst sätt men inte velat egentligen. Men nu gör de inte det.
Mellanöstern och våldet och kriget där är fortfarande i fokus, och det på mer än ett sätt.
Över 1000 svenska artister och musiker vill sparka ut Israel från årets Eurovision Song Contest.
Det handlar om väldigt kraftfulla protester, måste man säga, mot Israels krigföring och situationen i Gaza då förstås.
De bör inte vara välkomna. De bör inte få delta. Punkt slut.
Jag förstår verkligen alla reaktioner och diskussionen om detta. Det går inte att inte vara berörd av det som händer nu. Det går inte. Men EBU är de som ändå bestämmer vilka länder som ska delta. Och det kommer vi som SVT att förhålla oss till, helt enkelt.
Sist här SVTs programdirektör Eva Bäckman från programmet Morgonstudion. Ni hörde också från radions Kulturnytt och även artisten Roshi Hoss. Ett av de 1005 namnen i uppropet för att bojkotta Israel från Eurovision-festen i tv i maj. Det är ju i Malmö som den stora finalen avgörs eftersom svenska Loreen vann tävlingen förra gången. Kommer EBU och SVT hålla kvar sin linje att det saknas skäl för att hålla Israel borta från finalen? Vad tror ni i panelen?
Jag tror det och jag hoppas det. Jag håller verkligen, verkligen med om att det som sker i Gaza är en humanitär katastrof, som de skriver. Men jag tycker inte att EBU ska stoppa de israeliska deltagarna. Alltså den här frågan är så komplex och den går så långt tillbaka. Och jag vet inte hur många av de här undertecknarna som förstår hela komplexiteten i det. För det är väldigt lätt att sätta sitt namn under ett upprop och det löser liksom ingenting. De skriver ju också så här: vi som skriver under detta är 1000 artister som tror på musiken som enande kraft. Om musik ska vara en enande kraft så tycker inte jag man ska utesluta någon.
Nej, jag håller helt med. Och sen tycker jag att det är, vad ska man säga, vårdslöst eller omdömeslöst att just 1000 svenska artister brännmärker israelisk kulturell närvaro i just Malmö. Man bör ju, om man ser kontexten och den situationen man är i, så bör man ju snarare välkomna den och värna den. Sen jämför de ju rakt av Rysslands krig mot Ukraina med Israels krig mot Gaza. Och där tycker jag att de resonerar väldigt märkligt. Det är två helt olika situationer. Ukraina gjorde ju ingenting mot Ryssland för anfallet och har rätt till självförsvar. Och Israel blev anfallet med, hur många var det döda? Civila.
1200.
Ja, 1200 döda. Så att till folkrätt, de hänvisar till folkrätten, men folkrättsligt så är det två helt olika situationer.
I uppropet som först publicerades i Aftonbladet så heter det att EBU, alltså Europeiska radiounionen, uppvisar en anmärkningsvärd dubbelmoral. Att länder som sätter sig över humanitär rätt välkomnas att delta i internationella kulturevenemang bagatelliserar folkrättsbrott och osynliggör offrens lidande. Och så kallar de det här för art washing. Artwashing, att om man använder kultur då för att, så att säga, tvätta rent någonting som inte är så rent. Lars, jag vet att du är starkt engagerad i den här frågan och på Israels sida, eller hur?
Mm. Jo, jag, som du sa, från Vänskapsförbundet Sverige Israel. Alltså jag slogs av när jag såg det här artistuppropet att det slogs av aningslösheten. Därför att det som inte finns där. Alltså det nämns inte ett ord om den gisslan som sitter i Gaza och som till stor del är liksom ett av skälen till att Israel har attackerat. Man nämner inte den här cyniska och kallblodiga användningen av oskyldiga civila som mänskliga sköldar. Man nämner inte Hamas uttalade och upprepade krav på att Israel ska utplånas som stat.
Men man nämner ändå Hamas attack.
Man nämner Hamas attack, men ingenting av de här sakerna.
Nej, men de skriver så här, att Israels urskillningslösa krig i Gaza föregicks av avskyvärda krigsbrott begångna av terrorstämplade organisationen Hamas. Mm. Befriar inte landet från sina folkrättsliga förpliktelser som demokratisk stat.
Men de borde ju ställa sig frågan, hur många döda hade det varit i Gaza om inte massakern hade genomförts den 7 oktober? Hur många döda hade det varit om Hamas inte använde sig av mänskliga sköldar? Alltså poängen här är ju att Israel har inte bett om det här kriget. Israel har inte startat det här kriget. Och det skulle kunna sluta imorgon om Hamas släpper gisslan och ger upp terrorn. Så att varför kräver inte artisterna det om man vill ha slut på krig?
Om Israel behåller sin plats i Eurovision Song Contest som ni då förespråkar, är det i så fall någon slags signal från Europeiska radiounionen om att man inte har några invändningar mot sättet som Israel bedriver kriget?
Nej, det behöver inte vara.
Det är nog
varför många som har invändningar mot det.
Ja. Men, det har jag och tror jag många Israel-vänner också. Mm.
Det är snarare, alltså om man jämför med just Ryssland och hur Ryssland har under sina år i Eurovision betett sig. De har just anfallit grannar och lagt Grosny i ruiner och vält oljebomber ner över syriska bostadsområden. Och jag vet inte hur många civila det summerar upp till, men det har ju aldrig varit något att artistupprop mot rysk medverkan i Eurovision. Och det har aldrig varit en fråga förrän nu, 2022, om Ryssland ska få vara med. Alltså året efter att man anföll Georgien så hade man till och med Eurovision i Moskva. Och det var ingen som protesterade mot det. Så att Israel är med nu är snarare en normalitet.
Vad tror du att det beror på att det inte har varit artistupprop mot Ryssland efter de här...
Ja, det är ju lätt hänt att det är Israel och israeliskt våld som väcker den här typen av reaktioner. Och de andra staterna runt om oss gör det inte. Och vad det beror på, det vill jag helst inte ge mig in på, för det är så vanskligt. Men det är anmärkningsvärt att det är så ofta just den judiska staten och just det israeliska våldet som brännmärks. Mm.
Och det som alltså, ytterligare understryker det PM säger är ju det faktum att den här uppropet kom efter internationella domstolens beslut att Israels krig är ett försvarskrig. Det är legitimt.
De går vidare
Israel har någon slags utredning. Ja, absolut. Men det var en del av det här utslaget. Israel har alltså rätt att försvara sig på samma sätt som Ukraina har rätt att försvara sig. Och då kan man fråga sig, varför kommer kritiken mot Israel? Men inte mot Ukraina. Det är två länder som enligt då en internationell domstol har rätt att försvara sig själv.
Men jag tycker att man kan vara väldigt kritisk, jag är det såklart, mot Israel och deras beteende nu, men man kan ändå tycka, som jag tycker, att det här ska Israel ska ha sina artister i Melodifestivalen. Mm. Det går att skilja på det.
Men det är intressant att se den inrikespolitiska debatten i Israel, därför att där är ju ordens och uttalandena stenhårda mot Netanyahu till exempel, premiärministern. Alltså det är inte så att det är en politisk konsensus om den politik och det uppträda eller det som händer i Gaza just nu, utan det finns många synpunkter på det mitt under pågående krig. Och Netanyahus position som politiker har väl aldrig varit så försvagad som den är just nu. Så att det är, att ha synpunkter på det är ju inga som helst problem. Det kan man mycket väl ha. Och jag håller med dig, Anna, om att det är fruktansvärt det som händer i Gaza. Alltså det är en tragedi att människor dör i den här omfattningen. Men vad jag menar och det jag kommer fram till är ju ändå att ansvaret måste läggas där i första hand hör hemma. Och det är ju hos terrororganisationen Hamas.
Hörrni, om vi lyfter oss från det här konkreta och talar allmänt om, med tanke på att det kommer kanske revisionsfestival situationer framöver också. Kan eller bör public service-bolagen helt avstå från att ta hänsyn till politiska konflikter, stridigheter och militära attacker i eller från länder som ingår i EBU-familjen?
Alltså, ja, man har ju inte gjort det tidigare i historien, utom 2022. Efter det,
då fick Ryssland inte komma.
Och jag tror att det hade att göra med att hela västvärlden gick i bojkott. Man bojkottade allt ryskt. Företagen stack därifrån. Man stängde av dem från det här internationella banksystemet SWIFT, vilket typ aldrig har hänt förut.
Men det är ekonomiska och politiska bojkotter och sanktioner. Ja. Men ska public servicebolagen vara en del av detta?
Ja, men om Eurovision då skulle vara den enda institutionen i västvärlden som inte bojkottar, så hamnar man i en jättemärklig situation då.
Men jag tycker att det måste gå att göra en åtskillnad mellan angreppskrig och försvarskrig, mellan demokrati och diktatur eller auktoritär.
Men de ska alltså EBU värdera olika krig.
Om Ryssland angriper de facto en demokratisk och fri nation, ett grannland, så är det klart att det är svårt att för EBU att inte markera mot det landet.
Om Finland angrep Estland militärt, då skulle inte Finland få vara med i Melodifestivalen?
Nej, det är inte särskilt lämpligt.
Okej, okay, så att bedömningen ska göras i alla fall. EBU kan inte avstå från att...
Alltså det lättaste är ju att EBU och public servicebolag håller sig till en sak och håller sig borta från politiken i den mån det går, vilket ju inte går. Men om man försöker det så långt möjligt och inte ändrar några riktlinjer, så fort man tar ett steg och ändrar på något sätt, så befinner man sig på ett sluttande plan, som man kan säga politiskt. Och då blir nästa fråga vid nästa beslut. Ja, men alltså man håller sig till en linje, så gott det går. Mm. Det är enklast.
Kriget mellan Israel och Hamas genomsyrar ganska många skeenden och politiska debatter just nu. Och inte blev det mindre av den här nyheten för någon vecka sedan.
Flera anställda på FN:s Palestina-organ UNRWA utreds för misstänkt inblandning i Hamas terrorattacker mot södra Israel den 7 oktober. Enligt nyhetsbyrån Reuters ska informationen om de anställdas påstådda inblandning ha kommit från officiella israeliska källor. Det ska handla om 12 anställda som misstänks, och UNRWA har avskedat samtliga av dem som misstänks vara inblandade.
Ekot rapporterade om anklagelserna mot FN-organet UNRWA. Och några dagar senare så meddelade statsrådet Johan Forssell att Sverige nu pausar sitt bistånd till FN-organet. UNRWA har mycket omfattande verksamhet i flera länder i Mellanöstern, och bara i Gaza har organisationen 13 000 anställda. Gör Sida och den svenska regeringen rätt, PM?
Ja, tyvärr. Man kan jämföra det med om... ett FN-organ med 12 anställda hade varit inblandad i 11/9-attackerna och insyltade i Al-Qaida, då hade reaktionen varit stenhård. Och detta är ju att jämföra med det ur israelisk synpunkt. Så att jag tror att det är en politisk markering som är det enda möjliga. Sen finns det andra länder som gör andra bedömningar, jag vet det. Men jag tror inte att det är rätt att göra en kraftig markering här.
Det här handlar ju om en delbetalning, vad jag förstår, på 31 miljoner kronor av 400 miljoner på ett helt år. Så att det är inte enormt mycket pengar, men signalen är ju tydlig då. Anna, vad säger du om det här?
Nej, jag tycker att det här är oansvarigt faktiskt att stoppa de här bidragen. Det är 12 personer då, som sagt, som har pekats ut som Hamas-medlemmar och som har, två kanske som har deltagit i massaken. Men, och det är fruktansvärt. Men UNRWA har agerat och sparkat de misstänkta och startat en utredning och sådär. Alltså man klarar ju nästan inte att lyssna på reportagen från Gaza. Det är så fruktansvärt helvetiskt där, och man kan inte straffa alla som lider för att ett antal UNRWA-anställda är skyldiga till brott. Det kallas kollektiv bestraffning, och det är inte okej, tycker jag.
Ja, men återigen, alltså, ifall FN-organ hade varit inblandade i andra stora terrorattacker, så tror jag att man hade sett det som ganska självklart att man hade reagerat och hittat andra kanaler för bistånd.
De andra kanalerna säger att de inte klarar av det.
Mm. Nej, det tror inte jag på. Alltså det är klart att det finns FN-organisationer på plats som klarar det. Det handlar ju om att förstärka arbetet och ge resurser för att de ska klara det. Men det som är viktigt i det här sammanhanget, och jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det räcker inte att pausa. Bistånd eller pengarna till UNRWA måste stoppas. Alltså vi måste få en ny organisation för hjälpen till palestinierna. Det finns ett fungerande system inom FN för hantering av flyktingproblem runt om i världen, och det är UNHCR som framgångsrikt under flera decennier har arbetat för att inte bara hjälpa flyktingar utan också integrera flyktingar i de länder där de finns, skapa arbetstillfällen och så vidare. UNRWA har blivit en stat i staten med över 30 000 anställda, genomkorrumperat, och de här rapporterna som kommer om att UNRWA-anställda deltog i massaker mot civila israeler är ju bara toppen på ett isberg. Så det har varit rapporter genom åren om korruption. För den tidigare ledningen tvingades avgå efter nepotism och alla möjliga anklagelser. Utbildningsmaterialet är fyllt av antisemitiska föreställningar som sprids till de palestinska barnen. Alltså i hela systemet är genomruttet och har egentligen bara ett enda syfte. Och det är att konservera och bevara flyktingproblemet för att misskreditera Israel.
Genomruttet, säger Lars. Anna?
Nej, jag kan inte bedöma det. Jag har inte arbetat i UNRWA, så jag vet inte. Men det jag har läst mig till skickar ju inga sådana signaler. Du kanske vet mer än jag. Men jag tycker fortfarande att det är en sån situation nu när barn dör. Så man kan inte göra det nu.
Det låter som en svår målkonflikt för FN det här och alla länder som bidrar. Alltså UNRWA kan ju då vara, som du säger, om det nu är så korrupt och marinerat med antisemitism till exempel. Men hundratusentals människors vardag och överlevnad och hälsa kan just nu hänga på denna organisation som har de här egenskaperna.
Ja, men det,
är det en sån målkonflikt?
Nej, jag delar inte den bilden, därför att det finns så många organisationer som är på plats. Det finns ju ett antal andra FN-organisationer som är på plats i Gaza.
Men det är 2 miljoner människor som ska försörjas.
Yes, men jag menar att man naturligtvis inte kan liksom göra om det här systemet över en natt, men att fasa ut hjälpen och slussa över, som du själv var inne på, det är ganska lite pengar det handlar om så här långt, åtminstone från svensk sida, som pausas. Men det är klart att det krävs en process för att fasa ut UNRWA, men det måste vara det som är målsättningen om man vill hjälpa det palestinska folket. Det är ju det handlar om i grunden.
Sen har man ju organisationer för katastrofbistånd blixtsnabbt som inte är bundet till, vad ska man säga, stationära organisationer eller beroende av stationära organisationer. Det klarar man ju av på andra ställen på jorden.
Fast jag har inte hört någon säga, jag har inte hört någon organisation, någon annan säga att de skulle klara av det.
Nej.
Men jag har inte hört det heller.
Jordbävningar på olika ställen, det man löser sådana.
Nej, just nu i Gaza. Mm.
Men jag hörde att Johan Forssell sa att det här stödet som nu pausas, eller de miljonerna, kommer istället gå till organisationer som World Food Program och Röda Korset. Mm. Om de har kapacitet vet jag inte riktigt.
Det är de som säger att de inte har, de kan inte ersätta UNRWA. Det är de som säger.
En sak som jag har fastnat för är att UNRWA har ju funnits sedan 1948 eller 49, alltså strax efter att Israel bildades och massa palestinier blev flyktingar. De tycks ha en annan värdegrund än som du sa, UNHCR då, som FNs flyktingkommissariat som finns över hela världen. Mm. Är man palestinsk flykting i Gaza eller Västbanken så ärver man flyktingidentiteten från far och morföräldrar. Det går i arv på något vis, på ett sätt som inte gör resten av världen. Den här synen på flyktingskap.
Det är en helt egen definition av vad flykting är. Från början var det 700 000 palestinier som flydde 1948 i samband med Israels bildande. Det var lika många som judar som flydde från arabstaterna. Får jag bara säga, idag så har de 700 000 blivit någonstans mellan 5 och 6 miljoner på grund av just det här med det ärvda flyktingskapet.
Finns det något positivt i det här ärvda flyktingskapet för palestinier i världen? Är det någonting man varit ute efter att uppnå just
det? Ett politiskt redskap för att det här problemet ska bestå och inte lösas. För att på det sättet sätta tryck på Israel och ställa kravet på att de här 5 miljonerna eller 5-6 miljonerna ska få återvända till Israel. Vilket är att upprätthålla en fiktion som är fullständigt orealistisk.
Nej, men det är precis så. Omgiven arabstater har aldrig varit intresserade av att palestinierna ska integreras. De palestinska flyktingarna ska integreras i respektive samhälle. Man har uteslutit dem från stora delar av arbetsmarknaden. Och UNRWA har ju blivit någon slags bostadsbolag för palestinska flyktingar. Och man använder, som Lars säger, den palestinska flyktingtragedin som ett vapen mot Israel.
Jan Egeland på Norska flyktingrådet sa i veckan att det här pausandet av bistånd är det bland det mest oansvariga, reckless givarbeteenden han någonsin har sett. Så kritiken är ju stenhård från vissa håll.
Ja, men ändå, jämför med om FN-organ hade varit inblandad i Al-Qaida-dådet.
Och den där typen av uttalande.
Då hade man sett, jag tror att man hade sett det på ett helt annat sätt.
Fast jag tycker ändå att det finns en situation här och nu som är helt olidlig. Och att stoppa det här och nu, om man tänker på de människor som lider i Gaza, tycker jag är fel.
Men de ska slussas vidare till andra organisationer. Det är ju det som är tror jag, det är 14 länder totalt som har stoppat. Men alla har sagt att man ska inte låta bli att betala ut pengar. Men man ska betala pengar till andra organisationer än UNRWA.
Vi gör ett hopp tillbaka till inrikespolitiken. De senaste månaderna har det i svensk inrikespolitik pågått ett slags blame game mellan den nuvarande regeringen och den förra om vem som främst bör lastas för den migrationspolitik som har förts under de senaste decennierna. Numera är ju stödet för en stram migrationspolitik i riksdagen överväldigande. Det finns en stark ovilja från politiska partier att säga det var vi som förde fel politik. Men vad anser väljarna om vilka partier som bär störst ansvar för den förda politiken?
Vilket parti i riksdagen har allra störst ansvar för utvecklingen? 86% av befolkningen är överens om den saken. Kvartal frågar, Sverige svarar.
Ja, som Henrik Höjer säger här, det är de rödgröna partierna som ligger i topp när det gäller ansvar för den tidigare migrationspolitiken som brukade betecknas som generös. Och Vänsterpartiet är det parti som flest svarar har stått för det här. En ganska eller mycket generös migrationspolitik. 86% säger V, obetydligt färre säger Miljöpartiet och en liten bit under dem kommer Socialdemokraterna med drygt 70%. Enligt alltså de som vi har frågat med Demoskops hjälp. Nästan inget ansvar alls har Sverigedemokraterna enligt Sverige svarar undersökningen. Och Moderaterna hamnar strax under 40% här. Vad säger ni i panelen, Lars, Anna och PM? Det verkar ju inte som att medborgarna tycker att ansvaret för politiken liksom är jämnt fördelat över den politiska skalan.
Och det är det inte heller. Jag menar, om man tittar på mitt eget parti, så Kristdemokraterna, så har ju vi genom åren varit oerhört engagerade och stått för en generös flyktingpolitik. Och det har ju Liberalerna gjort också i lika hög utsträckning. Så att de där siffrorna för både Liberalerna och Kristdemokraterna tycker jag är väl låga. Sen tycker jag ju att det här spelet som pågår om att skylla på varandra är i grunden ovärdigt. Jag tycker Eva Hamilton uttryckte det väl i någon panel någonstans när hon i ganska fräna ordalag sågade framförallt Socialdemokraterna.
Vad säger du, Anna, om detta?
Nej, men det har ju blivit någon slags SM i restriktiv migrationspolitik. Och migration har alltid funnits, det kommer alltid att finnas. Jag läste början av den här, eller jag läste hela artikeln, men i början av artikeln hos Erik Kvartal då, så står det ungefär att 26% av befolkningen har numera utländsk bakgrund. Ordagrant står så. Nu ska det diskuteras. Nej, nu diskuteras det politiska ansvaret för det och partierna skyller på varandra. Och då har man med det gjort en värdering att de facto en fjärdedel av svenska befolkningen kommer någon annanstans ifrån är fel. Man liksom redan från början satt ner stolpen att det är fel att så här många har kommit. Så det är intressant ingress på artikeln. Och jag kan inte se att just det är fel. Men med det sagt så finns det över 100 miljoner flyktingar i världen. Och lösningen är ju inte att alla dessa kommer hit. Det går ju förstås inte. Och vi har en restriktiv asyl- och migrationspolitik. Men jag tycker inte att det är någonting att skryta med. Och det är det man gör nu. Utan de facto är det klart att man måste ha en reglerad invandring. Det fungerar inte
annars. Okej, men det är ju partiernas historieskrivning som vi har nu lyfter upp och frågar vad tycker folket om det?
Ja, det
här är inte en diskussion om vad som är rätt migrationspolitik, utan har så att säga skildringen av det som partierna har gjort och stått för, har den varit hederlig?
Och då tycker jag lite som Lars, jag minns inte vilket ord du använder, men det är lite sådär, ja, vem har gjort fel? Vi försöker väl lösa situationen nu. Och de facto så kan man ju diskutera integrationen. Den har inte fungerat. Det har den inte. Och vad gör man där?
Mm. Men är det ändå inte så att det är S som söker den här debatten? De håller på med en omskrivning av historien och en revidering av sina egna ståndpunkter och sitt eget program och sådär. Och sen har de sökt den här debatten, som Moderaterna har svarat. Så det är ju liksom inte rakt av ett blame game i alla fall, utan det är ju S som vill diskutera det här på ett för mig lite outgrundligt märkligt sätt. Så varför vill man friskriva sig från en politik som har varit så tydlig? Och väljarna har ju koll på detta, det indikerar ju den här undersökningen. Mm.
Tyvärr håller jag med dig där, och det handlar väl om det som man kallar triangulering, alltså att man, det man ser funkar kör man på. Men det de säger är ju också sant, att efter 2015 så hade vi den här, det var väldigt många som kom, och då införde man ju ny och mer restriktiv politik och sådär om som presskonferensen.
Men den var tillfälle, den var uttalat tillfälle. Nu måste vi ta en paus. Det fanns liksom ingen grundläggande
revidering av sin politik då. SD är naturligtvis först ut i den här debatten och har alltid varit. Men mitt minne och intryck är att när Moderaterna la om sin inställning här, då hade man en diskussion och kanske inte bad om ursäkt, men i någon mening ändå gjorde det. Och KD också, va? Eller hur?
Ja, men sen tror jag, det jag reagerar mot också i den här diskussionen, det är ju på något sätt att man underskattar väljarna. Jag menar, det, alla kommer ju ihåg, 2015 är inte så länge sedan, och alla kommer ju ihåg Stefan Löfven när han stod på Medborgarplatsen och talade om, i mitt i Europa bygger vi inga gräns eller murar. Alltså det, folk är inte dumma, det går inte. Det är klart att det politiska minnet det kan vara kort emellanåt, och det är det ju, men att skriva om nutidshistorien eller försöka göra det på det sätt som S gör, det tycker jag är anmärkningsvärt.
Sen kan det hända att Socialdemokraterna verkligen vill distansera sig från sina koalitionskollegor. Alltså MP, C och V vill ju fortsatt driva en generös migrationspolitik, och det vill ju S inte göra. Så det här kanske är ett sätt att dels bluddra bilden kring den omläggning som regeringen de facto nu gör, och sen skriva in sig eller skriva bort sig eller friskriva sig från det sammanhang man tänker sig bilda regering med.
Det där var sista samtalsämnet idag, förutom vår specialitet som vi har som en liten krydda och final. Veckans person eller veckans ord ska panelen få bjuda på. PM, vad har du klurat ut?
Ja, då tar jag Frida Eriksson, studentaftonutskottet i Lund. Det anknyter lite grann till det vi talade om tidigare. Jag är själv lundabo, uppvuxen och född där.
Det hörs lite.
Ja, knappt, va? Men det är helt otroligt att den franska presidenten kommer på studentafton till Lund och då sitter, vad jag begriper, i tornrummet och har eftersits med studenten.
Han åt ju inte pyttepanna.
Jo, det gjorde han väl. Inte?
Nej, jag har läst att han avstod från den.
Ja, okej. Bea är ändå en fransk sås, va?
Ja,
men inte pyttepanna.
Men det är fantastiskt att...
Han sjöng dessutom... Champs-Élysées, absolut. Det har jag sett.
Jag har aldrig varit med om någonting liknande. Det är en enorm seger för detta studentaftonutskott och förmannen Frida Eriksson.
Kan det vara uppmjukningen i Kristerssons fika-video som gjorde att Macron var så otroligt lätt på foten? Okej. Anna, vad har du?
Nej, men jag tog mig friheten att ta två och ställer dem mot varandra bredvid varandra. Den ena är Helena Helmersson på H&M som hoppar av. Jag hoppas att hon har lyssnat på sig själv. Jag tycker det är jättetråkigt, för vi behöver fler kvinnor på stora börsbolagen. Men man ska lyssna på sig själv. Då ställer jag henne bredvid Ursula von der Leyen, som är den jag väljer. Eftersom jag har jobbat i kommissionen och sett henne också på nära håll. Det är en... så att säga, lugnt, hyperaktiv kvinna, läkare, forskare, chef över Europa, en enormt stark ledare som har tagit hela Europa då genom covid-krig som fortfarande pågår, stark klimatpolitik. Jag tycker det är helt ofattbart att hon orkar. Hon har aldrig ett hår ligger fel. Hon är så cool, hon är så stark. Man sätter sig inte på henne... inte bara den här veckan utan andra veckor också, tycker jag att hon är... stark.
Hon fick vara med också i löpet, som ni kanske hörde där. Och Lars?
Bra namn, tycker jag. Jag vet inte om mitt är lika bra, men det handlar också om en stark kvinna. Jag valde en person då som vi inte har varit inne på ämnesmässigt i programmet eller i samtalet. Jag tycker att Nikki Haley är en spännande person som...
Det är andra gången du nämner henne faktiskt. Du gled iväg till USA när jag försöker få honom Europa först.
Men hon är modig, hon är tuff. Hon utsätts just nu för enorma påtryckningar, en hetskampanj från, eller hatkampanj nästan från Trump och hans läger, men också hårda påtryckningar från det republikanska partiet att lägga ner. Men hon upprätthåller sin kampanj och hon lyckas samla in pengar, vilket ju är, tycker jag, oerhört skickligt. Och hon förvandlar den här primärvalssäsongen ändå till ett val och inte en kröning av en kandidat som vi verkligen har skäl att oroas över. Så jag tycker att hon är spännande, hon är skicklig. Jag har också sett och träffat henne faktiskt i en del sammanhang och imponerats av hennes kunskap, inte minst utrikespolitiskt. Hon har varit FN-ambassadör guvernör i South Carolina. Jag delar inte alla hennes åsikter självklart, men jag tror att hon skulle behövas i Vita huset.
Och om 3 veckor är det primärval i hennes stat South Carolina.
Yes.
Om hon inte tar nomineringen hos republikanerna, säg att hon skulle köra som independent, då skulle hon möjligen ha chans att vinna valet.
Hon är ju starkast i den gruppen independent, oberoende väljare.
Har hon en sån baktanke, tror ni?
Jag vet inte, men det är intressant med henne.
Det är en intressant perspektiv.
Säg att hon skulle ställa sig mot Donald Trump. Mm. Jag kan förstå att amerikanerna är väldigt tveksamma inför åldern på den sittande presidenten.
Ja, och även på Trump.
Jag menar, absolut.
Det är ju 2 starkt åldrade herrar som båda, man kan ifrågasätta hur intellektuellt lämpade de är för den här posten i denna åldern. Jag menar, båda har ju visat tecken på kanske inte demens, men ändå viss.
Men ni har ändå visat att ni är intellektuellt lämpade för att sammanfatta veckan tillsammans med Kvartal och mig. Tack så mycket, Lars Adaktusson, PM Nilsson och Anna Hellsén.
Tack själv.
Tack.
Och vad finns det mer som kan vara nyttigt och intressant från senaste veckan på Kvartal? Ja, jag nämnde ju Sverige svarar, Demoskop, som för kvartalsräkning har frågat allmänheten vilka partier i svensk politik som de anser har störst ansvar för migrationspolitiken. Se på diagrammet precis vad väljarna säger om den saken. Fredagsintervjun. Magnus Thorén intervjuar nationalekonomen David Sundén om den gröna omställningen i norr. David Sundén tror att LKAB har målat in sig i ett prestigehörn. Mellan dig och mig, brevväxlingen med Anna-Karin Wyndhamn. Hur ska man förlika sig med att aldrig få ett förlåt? Eva har efter 30 år och ett gott liv ändå svårt att släppa exmakens svek. Så fungerar den svenska självcensuren. En utbredd självcensur i Sverige kan ha bidragit till Sverigedemokraternas framgångar, skriver 3 statsvetare som i veckan presenterade ny forskning i frågan. Självcensuren bland oss svenskar tycks ha ökat på senare år. Jörgen Wittfeldts torsdagsbetraktelse. Det har hänt något med siffrorna över skottlossningar. Framförallt i Stockholmsområdet tycks den negativa utvecklingen åtminstone tillfälligt ha brutits. Jörgen Wittfeldt gör ett försök att ta reda på varför. Varghatets falska profeter. Politiker som Ebba Busch spelar på vargrädsla för att vinna röster. Men verkligheten är att majoriteten accepterar vargen, skriver entreprenören och miljöskribenten Misha Istratov på Kvartal. Och förra helgens djupet om hur många invånare som jorden tål. Om du inte har lyssnat på djupet med Magnus Thorén, så gör det. Nu stänger vi butiken för idag. Och på söndag morgon kommer en krönika av Henrik Höjer. Den ska ni inte missa, tycker jag. Men all läsning och lyssning är frivillig förstås. Uppfostran, pekpinnar. Nej, det är inte Kvartal, eller hur? Trevlig helg.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.